Start för Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF, nummer 1353. Innehållet i korthet. Amerikansk-svensken Al Buck, han kommenterar amerikansk utrikespolitik och opinion, bland annat de förbättrade förbindelserna med Iran. Radio TUFFs man i San Francisco, Bengt Svensson, han berättar om ett återbesök i Tanzania och om en gammal ångbåts äventyrliga historia i Afrika. Och Hampus Eckermann, han återkommer med och kommenterar hur Mandelas värsta kritiker under apartheidtiden nu tävlar om att hylla hans minne. Och hur otäcka clowner skrämmer upp folk i England. Men först veckans rosor, hör bara.
Lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see bon.
Ja, Monica Schelin och jag i Radio TUFF, vi håller med gamle Louis Armstrong att det är väldigt mycket som är bra, good, bon. Och därför delar vi ut rosor till en massa människor. Den första går till faktiskt i Tyresö radion 91,4 eller på webben tyresoradion.se, som till den 22 december har en halvtimme från tuffmötet i oktober med Lena Lönnqvist från Sjövik där hon var rektor som inledare. Hon var i 3 månader ekumenisk följeslagare på Västbanken och berättar om palestiniernas svåra situation i det ockuperade området.
Hon nämner ju också med beundran israeliska fredsaktivister som försöker lindra förtrycket av palestinierna. I samma radiokanal från ett annat tuffmöte hörs också en halvtimme med Ibrahim Isak, ordförande i Syriska riksförbundet.
Och en ros till en annan radiokanal. Lite större faktiskt än förra, Sveriges Radios ofta hörvärda Studio 1, som 2 december hade en intervju med den kongolesiske gynekologen Dennis Mukwege, som är en av de 4 som får Right Livelihood-priset, det så kallade alternativa Nobelpriset i år. Han har tillsammans med sina medarbetare opererat uppåt 40 000 kvinnor och flickor som utsatts för ofta sadistiska våldtäkter i den krigiska östra delen av Demokratiska republiken Kongo.
Hans berättelse om hur även små barn har utsatts för de mest fruktansvärda sexuella övergrepp var nästan outhärdigt att lyssna på. Till exempel kvinnor och flickor som fått knivar uppkörda i underlivet. Han förklarade det med den brutalisering som alltid drabbar människor i krig.
Och sen en ros till vår systerförening, Fredsrörelsen på Orust med Ernie och Ola Friholt i spetsen, som 7 december hade en hel dag under rubriken Nobels fredspris till folkets pristagare. En utnämning enligt Nobels testamente, som de tillägger. Deras pris går till fredsforskaren Jan Öberg i Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning, TFF, i Lund.
Och andra prominenta inbjudna var Thomas Magnusson, före detta ordförande i International Peace Bureau, IPB, och den norske juristen Fredrik Heffermel, som i boken Nobels vilje kritiserat Nobelkommittén för att inte respektera Nobels önskan att priset ska gå till sådana som arbetat för att minska stående arméer.
Det sistnämnda var ett citat ur Nobels testamente. Sen en ros till TUFFs bistånd till ett skolbygge bland fattiga byar i den fredliga delen av Kongo. Nyligen överfördes 75 000 kronor från TUFFs insamlingskonto plusgiro 79 36 36-2 till föreningen Ilikia Nabiso, som Tyresöborna och tuffmedlemmarna Misa och Marcus Landström tagit initiativet till. Det är insamlade pengar som genom hela 58 insättningar på det där plusgirot det senaste året uppgått till sammanlagt 74 000 87 kronor. Och som vanligt går varenda insamlad krona oavkortat till ändamålet. Ja, ofta som i det här fallet med råge rent av.
Och tillsammans med de 25 000 kronor som TUF skickade i fjol är nu 4 av de 6 planerade klassrummen finansierade. Och glädjande är det också att duktiga KTH-studenter hjälper till med byggandet som under året skildrats 6 gånger i Radio TUF och på Tyresö Radio.
Och det finns information också på nätet. Men adresserna är för krångliga för att sägas på radio. Men i min blogg finns de här rosorna. Och bloggen har adressen tuffsandin.blogspot.com.
Och så en ros till tidskriften Parnass, vars senaste nummer, nummer 4 2013, har Per Anders Fogelström som tema. Och ett tiotal skribenter beskriver honom på 35 sidor som författare och om hans fredsaktivism, kvinnosyn och kärlek till söder med mera. En 4 sidor lång uppsats har rubriken 1900-talets främste svenske fredsaktivist. Och den är skriven av dig, Åke Sandin, faktiskt. Fogelström, och du var också Fogelströms efterträdare som Svenska Freds ordförande 1977.
Ja, skulle jag nämna 5 människor som har betytt mest för mig i mitt långa liv så skulle otvivelaktigt Per Anders Fogelström vara en av dem. Och det här temanumret för tidskriften Parnass om vår kanske mest folkkära författare Fogelström är ju en utmärkt julklapp. Det kostar 55 kronor. Ja, sen en ros till gamle israeliske fredsaktivisten Uri Avneri som i Information Clearing House inte skräder orden när han kommenterar Israels motvilja mot den nya överenskommelsen mellan Iran och USA med flera länder. Han talar verkligen klarspråk och säger så här.
Den största faran för Israel är inte de förmenta iranska kärnvapnen. Den största faran är våra ledares dumhet. Detta är inte ett unikt israeliskt fenomen. Många av världens ledare är klart ointelligenta. Men nyligen har Benjamin Netanyahu och nästan hela det politiska etablissemanget i Israel slagit nya rekord i dårskap.
Ja, den här gamle fredsaktivisten i Israel, Avneri, han menar att nu har Iran blivit mera ansvarstagande medan dess fiender, Saudiarabien och Gulfstaterna, blivit förödmjukade och Israel manövrerat sig in i isolering. Och hans slutsats lyder.
Det Netanyahu och kompani gör är nästan otroligt. De sitter på en hög gren som de sågar flitigt på.
Sen vill vi ge en ros till Nyhetsbanken. www.nyhetsbanken.se som ofta är läsvärd och som nu avslöjar att USA förnyar sina kärnvapen i Europa för, hör och häpna, 75 miljarder kronor. Jag undrar om vi europeer verkligen blir tryggare av det.
Och så en ros till manifestationen mot fortsatt trupp i Afghanistan. Måndag den 16 december klockan 18.00 på Mynttorget i Stockholm. Där talar bland andra Maj-Britt Theorin, Anders Färm, Hans Linde, Ferabot Sakali med flera. Och så är det sång av Jan Hammarlund. Arrangörer, föreningen Afghanistan Solidaritet, Folket i Bild Kulturfront och Kvinnor för fred.
Och det där äger alltså rum på Mynttorget vid Riksdagshuset måndag den 16 december klockan 18. Och sen en intern ros till styrelseledamoten i TUF, Ann Baugus, som faktiskt städade TUF-lokalen på Myggdalsvägen. Och det är ett veritabelt men nödvändigt hästjobb. Och dessutom var hon tillsammans med dig, Monica, och flera andra tappra TUF-aktivister med vid TUFs bokbord i Tyresö centrum den 30 november, Kåldolmarnas dag. Och vi fick ju in över 2000 kronor, det är mer än vanligt. Och inte minst tack vare försäljningen av Mangogram. Och de säljer du för fullt nu, Monica, eller hur?
Ja, just det. Det är ju den perfekta presenten. Så det är, då, det är Tuffs Mangogram som redan har bidragit till 110 000 mangoträd bland indiska Dharampurs många fattiga byar. Så nu finns det utöver de vanliga mangogrammen istället för blommor med mera. Också det speciella julmangogrammet med färggranna teckningar av indiska elever från Tuffskolorna där. Och det kan användas som julkort. De kostar 10 kronor styck och varje sådant mangogram bidrar alltså till 2 träd. Och de kan beställas
av mig på e-post ake.sandin@tyresoradion.se. Och av dig, Monica, du har telefon, va?
Jajamän, en helt vanlig 08 712 25 81.
Ja, och sen ska jag ju ge dig en ros som är Tuffs kassör. Han tillsammans med Bitte Isaksson har hand om alla registren och över alla medlemmar. Och ni meddelar nu att Tuff, och det är verkligen stor ros, under 2013 har haft 427 betalande. Och det är glädjande nog 20 flera minst än förra året. Och hur blir man medlem?
Ja, det är väldigt enkelt. Om man sätter in 200 kronor så, och, ja, och om man har en familjemedlem så kan man också sätta in 80 kronor för den.
Jag tror jag är en familjemedlem.
Ja, det är jag som står för den stora summan. Och då sätter man in det på Tuffs plus giro 16 01 37-6.
Telefon till Radio Tuff har vi nu med oss Al Burke, som jag brukar kalla för amerikansk-svensk. Dina forna landsmän där på andra sidan Atlanten, de verkar lite krigströtta. De tvang väl nästan Obama att inte bomba Assad i Syrien som det var tänkt för ett par månader sedan.
Jag tror inte att en så liten sak som folkopinionen kan påverka regeringens beteende. Det är förmodligen andra saker.
Menar du att det var Putin och Lavrov och andra ryska ledare som
fixade? Det var många faktorer. Det var förlusterna i Afghanistan och katastrofen i Irak.
Ja.
Och vad kan man säga? Man kanske, om någon blir trött, det är kanske Obama med Netanyahu som har blivit odräglig. Så Obama har till och med sagt det till sina kollegor att han är outhärdlig.
Du menar Israels ledare och ja, är på kant med president Obama?
Sen länge, och Netanyahu ständigt försöker tvinga Obama i ett hörn, så han är tvungen att följa regeringens politik.
Ja.
Så han har tröttnat med detta sen länge faktiskt.
Är det mycket kritik i USA mot krigen, de långvariga krigen i Irak och Afghanistan?
Inte bland det så kallade kommentariat, är det ett svenskt ord?
Ja, ungefär.
Ja, de stora drackarna som Washington Post och New York Times har opinionsbildare som ständigt framhäver att den enda lösningen i dessa fall och att vi egentligen har vunnit.
Inte New York Times är väl en ganska liberal tidning, är det inte?
Ja, det beror på. Det har blivit mycket sämre sedan 9-11 förstås, som med allt annat. Det har blivit en tydlig försämring av medieklimatet i USA sedan säkert sedan Watergate. Det var nästan höjdpunkten. Mm. Och sen dess har det blivit ständigt nedåt.
Vad säger amerikanerna om att Obama och Irans utrikesminister är på speaking terms, snackar med varann och tycks komma lite grann överens? Är de glada över det?
Enligt opinionsundersökningar godkänner en ganska, inte enorm, men stor majoritet av folket Obamas politik i Mellanöstern nu.
Men du har sagt någon gång att till och med amerikanska kännare och experter påstår att Iran inte har hållit på med att tillverka kärnvapen. Tror du på det?
Ja, det är före detta CIA-agenter, pensionärer-agenter och andra underrättelse tjänstemän som nästan enhälligt har bekräftat det som Iran påstår, att, nämligen att de inte håller på att bygga en bomb. Problemet är att många av de processer som krävs för att utveckla kärnkraft kan också vara förstadier till att utveckla en atombomb.
Ja.
Och det är någonting som kärnkraftsivare talar tyst om.
Jag förstår det.
Ja. Så det kan man alltid säga. Av den här berikningen av uran som Iran håller på med, det är egentligen ett första steg mot atombomben. Ja, visst kan det vara det, men enligt USAs mest samlade expertis så är det inte så. Man kan inte skönja någon tendens just nu, och några har experter har uttalat sig fick bestämt om detta.
Så du har gott hopp om att om ett halvår när de ska förhandla igen att det blir ännu bättre förhållanden mellan skurkstaten Iran och det stora demokratiska föredömet i USA.
Jo, Iran är inte problemet, som du vet att Iran har varit ett offer i detta smutsiga spel i decennier. Och det här med kärnvapensfrågan är nästan en rik ridå för det som det egentligen handlar om, och det är kontroll av Mellanöstern, härska i Mellanöstern.
Ja, där avbröts tyvärr telefonförbindelsen med Al Burk. Bengt Svensson är Radio Tufts man i San Francisco. Men den här gången har han skrivit en text om Afrika, Tanganyika, där han var lärare i 2 år på 70-talet någon gång. Och Monica Schelin läser nu upp Bengts text.
Hej alla lyssnare. Sist jag hörde av mig så satt jag på ett internetcafé i Mwanza, Tanzania, på Victoria sjöns södra strand. Mwanza är en stor, livlig stad med enorma granitklippor utslängda lite på måfå. En av dem heter Bismarck till minne av den tyske granitkanslern. Tyskarna lade under sig Tanganyika på 1800-talet, men engelsmännen tog över efter första världskriget. Mitt starkaste minne från förra besöket 1976 var den sydkoreanska monsterfilmen Godzilla vs. Mechagodzilla, som jag såg på en fullsatt biograf. Tyvärr var biografen nedlagd 2013. Jag såg inte en enda biograf under min resa. Däremot tv-sändningar som saknades i landet 1976. Dessutom verkade alla ha mobiltelefon numera, och det fanns gott om internetcaféer. Efter några dagar tog jag tåget söderut till staden Tabora mitt i landet. Lättare sagt än gjort, då det anlände 10 timmar försenat. Natten tillbrakte jag på perrongen med 100-tal medresenärer. 7 getter höll oss sällskap på bangården tills mörkret föll, och från hustaken vakade 2 marabostorkar. Mitt i natten drog ett imponerande åskväder in och lyste upp omgivningen. Sen störtregn och elavbrott. En vänlig man ledde in mig i ett bäckmörkt skjul fullt med folk och ordnade där en sittplats. Snart somnade jag på golvet och vaknade av att folk gav sig ut till tåget som anlänt. Tabora är en trevlig liten stad på några 100 000 invånare. Platt, het och lite dammig med massor med cyklister och motorcyklar på gatorna. Särskilt imponerade en ung man som cyklade medan han pratade i telefon, och dessutom hade en tjej på pakethållaren som också pratade i sin mobil. Coolare än så kan man nog inte vara i 30 graders värme.
Och så här fortsätter Bengt Svensson sin östafrikanska reseskildring.
Men nu måste jag göra en parentes som ska handla om ångbåten SS Götzen. Götzen var ett kombinerat last- och passagerarfartyg som byggdes i Papenburg 1912. När det var byggt och testat plockades det isär och paketerades som en enorm byggsats i 5000 lådor. Via Hamburg skeppades lådorna till Dar es Salaam där de lastades på tåg för vidare färd på den nybyggda järnvägen till Tanganyika-sjön 125 mil västerut. Där vid järnvägens ände hade staden Kigoma anlagts och i den ett skeppsvarv. 1914 hade alla delarna kommit fram och 1915 hade de skruvats ihop till en ångbåt på 1150 ton. Eftersom första världskriget höll på som bäst utrustades fartyget med ett halvt dussin kanoner av olika storlek och överlämnades till tyska örlogsflottan. På Tanganyika-sjöns östra strand låg Belgiska Kongo och på dess södra strand brittiska Nordrhodesia, som numera heter Zambia. SS Götzen sänkte det brittiska fartyget Cecil Rhodes, vilket fick engelsmännen att bygga två kanonbåtar i London och frakta till Albertville vid Tanganyika-sjön via Belgiska Kongo. De sänkte alla tyska båtar på Tanganyika-sjön utom Götzen. 1916 hade Belgien fått dit ett antal stridsflygplan som släppte bomber på Götzen. De bombade också staden Kigoma och järnvägen. Tyskarna retirerade, precis som jag själv, till Tabora och förlorade som bekant det där kriget som skulle bli slutet på alla krig. Innan de lämnade Tanganyika-sjön sänkte de Götzen. Efter 8 år på sjöbåten blev SS Götzen bärgat av engelsmännen som tagit över Tanganyika-kolonin. De döpte om skutan till SS Liemba. I ombyggt skick tuffar Liemba fortfarande omkring på Tanganyika-sjön och går numera från Kigoma, där hon först sjösattes, till Mpumalanga i Zambia, 57 mil söderut, varje vecka. Under ett halvår 1997 reste 75 000 kongolesiska flyktingar i Tanzania tillbaks till Zaire, Kongo med Liemba efter att diktatorn Mobutu störtats. Så MS Liemba, som hon heter numera, är ett skepp med historia.
Och sen fortsätter Bengt Svensson att berätta om hur han besökte staden Tabora. Och sen åkte han till staden Tanga, där han tydligen var lärare på 70-talet. Och han skriver om denna stad så här.
Tanga såg ut ungefär som för 36 år sedan, då jag lämnade staden efter att ha varit lärare där i 2 år. Men allting hade ökat. Folkmängd, trafik, kommersiell aktivitet, bilar etc. Tanga blev i slutet på 1800-talet en militär utpost i vad som då kallades tyska Östafrika. 10 mil norrut ligger Kenya, som var en brittisk koloni. Den 3 november 1914 landsteg tusentals indiska soldater under brittiskt befäl. De slogs tillbaka av en skara tyska befäl och afrikanska soldater. Runt 500 indier dog och resten av den brittiska styrkan flydde till havs. Bidragande till nederlaget var att en massa ilskna bin gick till attack mot soldaterna. The Battle of Tanga kallas ibland för The Battle of the Bees. I staden finns en minnespark med namnen på 16 stupade tyska soldater inristade på en sten. Där är de begravda tillsammans med ett 15-tal askaris, afrikanska soldater. I ett annat hörn av stan finns ett minnesmärke över soldaterna som stupade för det brittiska imperiet. 1975 stötte jag på en del äldre tanzanier som minns och fortfarande talade tyska. Jag hyrde en cykel och for ut till min gamla skola, Galanos Secondary School. Det mesta var så likt. Jag pratade med lärare och elever och alla var lika välkomnande. Rektorn var på resa. På min tid fanns det lärare från Danmark, Sverige och Indien plus tanzanier av indiskt ursprung. Nu syntes bara afrikaner. Samma sak när jag for till barstranden. På 70-talet nästan enbart vita. Nu ingen vit utom jag själv med mängder av tanzaniska ungdomar.
Det var Bengt Svensson, vår radio tuffsman i San Francisco, som berättade om sitt återbesök i Östafrika. Och det var Monica Thulin som läste hans text.
Och från Tanzania till lite närmare håll, Bredäng, där Hampus Eckermann finns på telefon. Vad har du på hjärtat idag? Du ska väl inte prata om Mandela du också och hylla honom som alla gör med rätta, tycker jag.
Ja, men vi ska man hylla Mandela, men man kanske inte ska hylla Mandela för precis det som folk hyllar Mandela för just nu. Det är en del väldigt konstiga texter som har kommit ut om Mandela. Exempelvis New York Times hade en artikel där det stod Nelson Mandela, Sydafrikas ikon för fredligt motstånd, är död. Och han var inte det minsta ikon för fredligt motstånd. När han greps var han ledare för ANC:s militära gren. Han var alltså raka motsatsen till fredligt motstånd. Och dessutom så skrev han ett manifest att om det inte räcker med de här militära aktiviteterna vi har nu, då kanske vi måste börja göra attacker mot civila också.
Jo, men han bättrade sig väl med tiden. Han har ju inte tagit hämnd på de ruskiga apartheid-anhängarna.
Ja, men det där är en så väldigt konstig diskussionsfråga överhuvudtaget, att de här onda svarta som skulle ta hämnd. Men vad det handlar om är ju snarare att vad han inte gjorde var att se till att den här ekonomiska snedfördelningen rättades till. Så hela det ekonomiska apartheidsystemet, ja, det är ju kvar. Det är fortfarande vita som äger i princip allting i Sydafrika. Och sen en liten bit hos några i en svart medelklass och sen är enorm fattigdom fortfarande. Så den här försoningen som man pratar om, det var ju egentligen bara att han lät den stående ordningen vara kvar. Och det är ju ingenting alls vi ska gratulera honom för.
Jag läste någonstans att det var många, många miljoner sydafrikaner som hade socialhjälp. Jag tror det var 18 miljoner eller något sånt där.
Kan det, ja, alltså det har ju gått bakåt. För det är ju så att det är fler svarta som är fattiga idag än det var tidigare. Alltså fattigdomen har ökat för svarta efter apartheid slut. Men det är mer konstigheter som har stått i tidningarna. Exempelvis har Cameron i Storbritannien gått ut och sörjt Mandela. Men på den tiden begav sig, då var han ordförande för, eller han var toppmedlem i Federation of Conservative Students. Och de gav ut affischer där det stod att man skulle hänga Nelson Mandela. Och nu sörjer han plötsligt Nelson Mandela.
Den brittiske premiärministern är det du pratar om.
Ja, just det. Och tidigare israeliska premiärministern Shimon Peres, han har också gått ut och sagt att han sörjer Nelson Mandela. Och att det är en stor förlust att vi blivit av med honom. Men på den tiden begav sig, då åkte han själv till Sydafrika för att förhandla med apartheidregimen. Han förklarade hur mycket gemensamt man hade, hjälpte till att utveckla kärnvapen med dem och var en stark allierad med apartheidregimen. Och nu påstår han sig sörja med Nelson Mandela. Det är som att skäms direkt. I USA så finns organisationen Anti-Defamation League som en del av Israel-lobbyn. De var också på sin första sida. Nelson Mandela sörjs. Men på den tiden begav sig, då spionerade de på Sydafrikas räkning på anti-apartheid-aktivister.
Han försöker man. Har ingen roligare med trädgårdstomtar, narrar, clowner och liknande?
Jo, clowner har vi faktiskt. Det är så att polisen i Norfolk i England, de har gått ut med varningar om en alarmerande clownepidemi.
Vad är detta?
Ja, man kan undra, men det verkar ha börjat med en clown som gick runt på stan och var allmänt skrämmande och förföljde folk. Men den här clownen har i sin tur fått sällskap med flera. Så nu stryker det runt ondsinta clowner på nätterna i Norfolk och folk tycker det är otrevligt att berätta att ibland har de blivit förföljda av clownerna också. Så vi vet inte riktigt vad det handlar om, men för de flesta springer iväg från clownerna.
Så de är inte roade av dem?
Nej, det är också väldigt otrevligt med clowner. I alla fall i Norrfolk.
I Brevik där du bor finns det inga clowner?
I Bredäng, det här har vi inga clowner.
Förlåt, Brevik är en del av Tyresö, och därför tungan halkade. Vet du hur man blir medlem i TUF?
Man betalar väl in till medlemskontot?
Ja, 200 kronor. Det är många som har gjort det i år. Glädjande många. Har du gjort det?
Jag har faktiskt glömt det hit.
Där kom bajonetten.
Där kom bajonetten, men det är klart jag ska göra. Absolut.
Jättebra. Tack så då.
Tack själv.
Hej.
Ja, han försäker man hade lite annorlunda synpunkter om den nyligen avlidne Nelson Mandela. Och jag kan tala om att i Tyresö tycks beundran för Mandela vara mycket stor. Jag brukar ofta under mina tusentals halvtimmesintervjuer på Tyresöradion fråga folk vem de helst skulle vilja ha i sin soffa en kväll och sitta och snacka med. Och det är väl var tredje eller var fjärde som då väljer Mandela. Han tycks ha fascinerat väldigt många. Radio TUF återkommer dagen för dagen, det vill säga söndagen den 22 december klockan 17 första gången. Och sen tre gånger per dygn ungefär på radion i 2 veckor. Vill ni direkt lyssna på ett visst program, använd gärna webben tyresoradion.se. Och Hampus, han lovade nyss att bli medlem, låt vara att det är sent på året. Och det kan många bli. Eller blir det nästa år. 200 kronor för enskild, 80 för annan på samma adress, familjemedlem. Och det sätter man in på TUFs plusgiro 16 01 37-6. En väldigt trevlig adventstid önskar jag er, kära lyssnare.